Vill ni be med mig? Kan vi väl göra. Gud, du är god, 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 god. Fyll våra hjärtan. Påminn oss om det vi har sjungit. Om den sanningen om dig och om oss, om världen som ryms i det. Tack för det lilla ljus som dagens läsning och min predikan kan få lysa på, den sanningen att du är god, god, god. Och att vi ber att du skulle fylla våra hjärtan. Amen. Domsöndagen. Jag ska alldeles strax läsa evangelietexten för idag, som är från Matteus evangeliets 13:e kapitel. Nu är det så där, jag ska bara måla en liten kort bild innan det, av var vi befinner oss. Matteus är ju, det är väl dumt att säga att de andra evangelisterna inte var några goda pedagoger, men om någon är en riktig pedagog så är det Matteus. Det är han som organiserar en massa material i tal som Jesus håller. Det är nästan som man känner sig som att man, just det, nu måste lyssna extra mycket. Och den här texten vi ska läsa idag kommer från det som i många biblar har rubriken liknelsetalet. Om du sitter med en bibel nu så ser du säkert det ovanför kapitel 13. Det finns ett annat, ännu längre tal, en längre predikan tidigare i Matteus evangeliet, och den heter såklart bergspredikan. Och det är egentligen bara Matteus som har samlat ihop allt det här och just att det här är viktigt. Lärjungarna kommer fram till Jesus. Han lägger fram, hur ser det här, den här nya världen, det här livet som är på väg in i världen, hur ser det ut? Och han undervisar om Guds rike väldigt ofta genom just liknelser. Och hos Matteus så är de allra flesta hopsamlade i det som kallas för liknelsetalet. Du har liknelsen om sådden, liknelsen om ogräset, du har liknelsen om senapskornet som växer upp och blir ett stort träd, du har liknelsen om surdegen, och då liksom utläggningar av de liknelserna. Och när vi kommer in nu så är det alldeles i slutet av det här kapitlet. Vi kommer höra tre liknelser. De två första gasar på det som är Jesu poäng här i liknelsetalet. Det här riket, det går inte helt att förklara, men det svarar mot all vår djupaste längtan. Det är värt allt. Det ska vi ha med oss när vi går in. Så låt oss läsa Matteus kapitel 13, vers 44 och en bit framåt. Då säger Jesus så här: himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Har ni förstått allt detta? Ja, svarade de. Jag kommer återkomma till den frågan sen. Det är ju domsöndag idag, som Lars sa. Det är slutet på kyrkoåret, det är slutet på den här predikoserien, även om vi kommer upptäcka att nästa söndag när ni är här så fortsätter ju kyrkoåret, fast det liksom börjar om. Och domsöndagen kallas i många traditioner, faktiskt i de allra flesta kristna traditioner, för Kristus konungens söndag. Och det är inte konstigt, det är liksom här tiderna möter varann. Början och slutet av kyrkoåret handlar ju bägge två om konungen. Va? Nästa vecka så strör vi ut palmer, brer ut kläder och sjunger Hosianna. När Jesus rider in i Jerusalem, den där som jag alltid förvånar mig varför den dyker upp i advent och sen när vi närmar oss påsk. Men så är det. Kyrkoåret är inte en cirkel, det är en spiral som snurrar runt. Samma tema, Guds rike, Kristus mitt i det. Kristus är konungen. Man skulle kunna säga att i honom och den här delen av kyrkoåret så påminns om hur tidens ändar möter varandra. Vi lever i den yttersta tiden. Ja, lite fint. Men den kallas i många traditioner för Kristus konungens söndag. Och det är inte konstigt. För Jesus, som ni har förstått nu av det här liknelsetalet, talar ständigt om just ett rike, en domän. Han talar om något som spänner över allt, som spänner över alla, över all tid, över allt rum som finns. Ett rike som har anspråk på allting och på alla. Himmelriket kallar han det för i Matteus evangelium. Guds rike hör vi på andra ställen. Vi hör Johannes tala om det eviga livet som är en tydlig parallell till himmelriket. Ett rike, det är en kung. Så varför inte knyta ihop kyrkans årsjul och nu då den heliga vardagen med påminnelsen om att Gud är konung. Gud är inte bara kung den här söndagen i året utan hela tiden. Men det är kyrkårets pedagogik. Kom ihåg, kom ihåg, kom ihåg. Kom ihåg på det här sättet, kom ihåg på det här sättet. Kristus är konung. Och Guds rike är, och det är alltid farligt att börja en mening så. Därför att det känns som att nu kommer jag berätta exakt vad Guds rike är. Det kommer jag inte göra. Men det här är sättet jag skulle vilja tala om Guds rike idag. Utifrån den här texten och utifrån den här söndagen. Guds rike är förverkligandet av och innehållet i Guds vision, Guds dröm av en värld där allt och alla uppnår sin fulla potential. Ett litet triggerord där, potential. Vad menar jag med potential? Jo, potentialen att modigt ta emot och ge vidare gränslös, tålmodig, orädd och sårbar kärlek. Guds rike är potentialen för det att hända. Alltså det handlar inte om att vara produktiv. Nu har jag tagit emot Jesus, nu ska jag göra det och det och det och det. Utan det handlar om att bära kärlekens frukt. Vilken är den första frukten Paulus nämner i det där brevet? Om det är kärlek. Så syns riket. Det finns många andra sätt att tala om riket på, men idag tänker jag använda det. Det handlar om att bli en levande mottagare av och en levande respons på de orden som Jesus får höra när han döps. Du är min älskade. Du är min utvalde. Och tänk dig att de orden de är till dig just nu och imorgon och dagen efter det och varje ögonblick av ditt liv. Det handlar om att bli en levande mottagande och respons på de orden. Och Jesus som tilltalar lärjungarna direkt här, det är ingen annan som lyssnar och han tilltalar oss direkt. Han var det där mottagandet, han var den där responsen i sig själv. Konungen den här söndagen, han är riket. Riket han talar om hela tiden, det var han själv som var det. Riket som blir påtagligt, konkret, va? Mitt i världen. Och vi behöver något konkret. Jag tror Gud fattar det. För annars så kommer vi liksom koka ner allt till någon slags koncept eller en idé. Eller i värsta fall ideologi. Som vi ska försöka följa och upprätthålla. Så där. Och om vi ser oss omkring i världen både nu och historiskt så vet vi att många av de stora konflikter, många av de stora krig som finns, de drivs ofta av ideologier. Och kyrkan har gjort mycket idiotiska saker när hon har förminskat evangeliet till ideologi. Men det är en annan predikan. För vi vet ju såklart att det här mottagandet av det här riket och den här responsen, den finns ju inte där i sin fullhet. Inte i mig i alla fall, inte i oss tror jag. Eller i världen. Så den där potentialen förblir ofta just potential. Men riket gör sig ändå påmint överallt där någon förlåter. Där några försonas. Jag drar till minnes liksom det Samuel delade för några veckor sedan i sin predikan om förlåtelse. Alltså det är en bucklig väg, den är inte rak. Men överallt där det händer när någon säger att jo, men jag vill börja gå på den här vägen. Då glimtar riket till överallt. Där det finns återställande rättvisa, där det finns upprättelse, där det finns genuin vänskap, där det finns fred, där det finns kärlek, gränslös, tålmodig, orädd, sårbar kärlek. I allt det där som vi känner igen som en slags minne av en framtid vi inte har levt, av ett hemland vi aldrig har besökt. Det är förlåtelse när den börjar hända. Just det, det är så här det ska vara. Vi får glimtar av det. Det är det vi längtar efter till sist. Kärlek. Gränslös, tålmodig, orädd, sårbar kärlek. Det är Guds ja till oss som längtar efter vårt ja. Alltid. Det finns inte ett ögonblick någonsin när Gud inte säger ja till oss och längtar och vill att vi ska förstå den där längtan. Ta emot den. Det är det som Jesus sätter ord på i de här två första liknelserna vi hörde. Om riket som en skatt som är gömd i en åker. Bägge de där två och pärlan. Ja, för bägge de där två slutar med att någon säljer allt de äger för att få fatt i det. Och Jesus säger, förstår ni hur värdefullt det här är som jag har talat om, som ni lär er när ni går med mig? Det är kärlek, det är gränslös, tålmodig, orädd, sårbar kärlek. Det är liksom domsundans innersta sanning. Och det är det som kommer finnas kvar när historien sammanfattas av Kristus, konungen, som Lars så fint sa. Vi har redan lärt känna domaren. Vi vet att han älskar. Det är skatten i åken, pärlan vi söker, hemmet vi längtar efter. Och den där kärleken där det riket det kommer, för det fortsätter ju att berättas. Vänta bara till advent och jul, då berättas det på ett sätt. Om ett sårbart spädbarn som föds in i världen till en familj som snart blir papperslösa flyktingar. Så kommer konungen in i världen, eller påskens sårbara konung med en törnekrona och en tom grav som vi måste lita på att den är tom. Så kommer Gud in i världen och räddar den. Och det är den berättelsen vi har doppats i, liksom i den här vardagstiden som vi använt nu i kyrkoåret. Helig vardag. Och den där konungen som talar till lärjungarna i den här texten och som talar till oss med den där påminnelsen. Den som vi möter här ställer också en fråga. Har ni förstått allt detta? Det är en tung fråga. Jag måste erkänna att jag tycker också att den är lite komisk. Jag vet inte om det är Matteus eller Jesus. Jag menar, man kan ju se dem framför sig, de här unga snubbarna. Har ni förstått allt detta? Ja. Klart de inte har. Klart vi inte har. Men Jesus söker ändå det svaret, förstår ni. För det är ett ärligt svar. Och det är den viktigaste frågan vi kan få. Har ni förstått allt detta? Vad vill den här frågan locka fram? Vad betyder lärjungarnas ja? Vad kan vårat ja betyda? Ja, man kan tänka så här att deras svar och vårt då måste vara ett löfte mer än ett färdigt resultat. Ett ja som uttrycker valet att leva i tillit till Gud. Alltså slags förbund mer än ett kontrakt. Det handlar om relation över tid mer än att kryssa i en kravlista. För ett sånt där ja som lärjungarna svarar här, vi vet att de har inte koll på allt. Ett sånt ja uttrycker inte att allting i trons liv nu är uppspaltat, det är begripligt. Det betyder inte att någon är färdig i sin förståelse och nu kan gå vidare till att liksom utföra det här jag har förstått och därför antingen misslyckas eller lyckas med det. Efterföljelsen har väldigt lite med att lyckas eller misslyckas att göra. Förmodligen mer med att misslyckas, därför att där finns det nåd. Men det är inte en uppdelning som Jesus är intresserad av. Att förstå, för det är det Jesus frågar efter här, va? Det har mer att göra med att vara en öppen mottagare utav Kristus. Det handlar mer om att bli en ständigt pågående, att bli en ständigt växande respons på Guds rikes närvaro i vårt liv och i världen vi lever i. Det handlar om att bli en ständigt öppen mottagare, en pågående växande respons på kärlek, gränslös, tålmodig, orädd, sårbar kärlek. Kärlek kan vi ju aldrig begripa i huvudet och sen försöka och sen lyckas eller misslyckas med att utföra. Kärleken är något helt annat. Om man försöker säga det här med förstå på något annat sätt. Jag gillar att slå i ordböcker ibland, så nu får ni lite av det. Eller räcker med att dela upp det svenska ordet förstå, förstå. Alltså att kunna stå för någonting. Kan ni stå för detta? Det här riket, det här jag har talat om, det som ni upptäcker när ni går med mig. Kan ni stå för det? Roten till engelskans understand, tänker jag, men det är ju fantastiskt fint, för det handlar om att stå under någonting, inte att ställa sig över och kontrollera saker. Och Jesus böjer sig ner och tvättar fötter. Och ni som är här ofta hört mig tjata det här året om hur Gud, det första Gud gör när han skapar människan, vad är det? Och det är att välsigna. Det hebreiska ordet för att välsigna, det antyder att man böjer sig ner framför någon. Gud böjer sig ner och kysser marken framför våra fötter. Upptäckte jag när jag gjorde den där ordsökningen att ordet understand kommer inte från att någonting är under något annat, utan det kommer från, så jag blev lite besviken. Men det är ändå bra, därför att understand handlar om att stå mitt i någonting. Vill du ställa dig mitt i det här med självförtroende? Vill du stå på det här som man ställer sig på en klippa, en fast grund? Vill du stå nära? Vill du stå i relation? Förbund igen. Och det är också bra, tycker jag. Och det som alla Jesu efterföljare, alltså de som lär sig långsamt att älska, att ta emot och ge den där kärleken, kallas till att stå nära, att stå mitt i, att stå på, att ställa sig under om du vill då. Det beskriver Jesus med sin tredje liknelse här. Vi läser den igen, för då har vi säkert glömt bort hur den lät. Från vers 47. Kommer den upp här? Jag är inte säker. Annars får ni lyssna. Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Har ni förstått allt detta? Ja. Mm. I den här sista delen så hör vi liksom två ekon. Vi hör två kopplingar till andra saker som Jesus har sagt innan och för oss som har läst evangeliet också efter det här. Vi hör ett eko av lärjungarnas första kallelse till att vara människofiskar, va? Eller hur? Men vi hör även ekot av en liknelse som ofta är kopplad till domsöndagen. Det var inte det här årets text, men den är det ofta. En liknelse, ska jag säga då, om hur generositet och gästfrihet gentemot dem som befinner sig i utanförskap och lidande blir vattendelare i domen när allting sammanfattas. Så får och getter i bilden. Nu ska inte blanda ihop dem med texterna. Matteus 25 är det här. Jesus skiljer dem åt. Här är det änglarna som gör något med fisken. Men vi hör ekot av den där. Vilka har varit generösa? Vilka har älskat? Vilka har inte älskat? Mm. Så det första ekot då. Bara säga något lite kort om här. Innan vi går i mål. Det första ekot. Från kallelsen till efterföljelse, det första de här lärjungarna hör Jesus säga: kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Det påminner lärjungarna oss om den här inbjudan att ta del i vad man ska kunna kalla Guds segertåg. När Gud ställer allt till rätta, det har Gud börjat göra nu, det är det Jesus säger: kom och följ mig in i det. Så allt fiske och skördebildspråk, alltså alla, alltså att skilja agnar från vetet, alla nät som slängs ut och allt sånt där i Bibeln, det rör alltid, det får ni vara uppmärksamma på, hur Guds rike till sist kommer att uppfylla allt och ställa allt till rätta. När det börjar, då kan ni vara säkra, när det finns sånt bildspråk, då kan ni vara säkra på att det är liksom Guds handlande för att ställa allt till rätta som det handlar om. Kärlek, gränslös, tålmodig, orädd, sårbar kärlek. Det är liksom de redskapen som lärjungarna har kallats till att skörda och fiska med, förstår ni? Och nu får de den påminnelsen. Det är det första ekot, det ska vi ha med oss. Det andra ekot, det är ju lite kärvare att läsa. Det här med brinnande ugnar och gråt och tandagnisslan. Men pedagogiken är glasklar. Säg ja. Säg ja, det vill säga sträva efter att stå för, förstå, ställa dig mitt i, stå på, stå nära Kristus. Så att ditt liv allt mer handlar om den där kärleken. Ja, ni vet, gränslösa, sårbara, uthålliga kärleken. Ta emot Guds ja, det som för samman, det som helar och försonar. Alltså metaforen här, för ja är ju ordet rättfärdiga. Metaforen för nej är de onda. Var varsam med dem där så att de inte blir för moralistiska eller bokstavliga. Det här är en liknelse vi talar om. Att säga nej till Guds ja, det innebär i liknelsen, och lyssna nu, det innebär inte någon slags förintelse eller slutlig utplåning eller straff. Men att konsekvent välja nej, att välja sig fram i sitt liv, och det gör man ofta utan att tänka efter. Att välja sig fram till ett underskott av kärlek, ett underskott av gränslös, tålmodig, orädd, sårbar kärlek. Det kommer att föda separation till andra och till sist till Gud. Vi tar avstånd från världen vi lever i, från våra grannar. Så i liknelsen så blir Guds åtgärd till det där nejet som vi envist kan hålla upp mot Guds ja. Guds åtgärd mot det blir att ge ytterligare möjlighet att förstå, att ställa sig mitt i det och säga ja. En ytterligare möjlighet att få kontakt med alla de där lagren av känslor, av ansvar som bubblar upp från vårt inre när vi ser separationens frukt i vårt liv. Och blir påminn om det när vi läste syndabekännelsen precis. Alltså det här som uttrycks, där ska man gråta och skära tänder. Vad betyder det? Gråta begriper vi ju. Men skära tänder. En kommentar jag tittar i säger att det där antyder liksom djupa starka känslor. Att bli arg, att vredas, att klaga, att känna ånger, att sucka djupt. Varför har det här blivit så här? Guds ja öppnar upp den där dörren för oss, och när vi känner, jag tror någon gång har du säkert varit i en sån situation och känner, hur har jag kunnat gräva mig ner i den här gropen? Jag kan komma ihåg några sådana tillfällen fysiskt. Oftast har den att man har sårat någon, alltså tagit avstånd. Man har sagt nej, nej, nej. Sen så är det nästan fysiskt. Åh! Känner igen det. Så masugnen eller brännugnen, men det är som en masugn för er som är bekanta med gammalt hantverk i den här liknelsen. Det är en illustration av den processen. Det är Guds ja. Men ta in det här. Det här är ditt liv. Och vänd dig så att du kan säga ja. Men ju längre bort vi går, ju mer vi säger nej, desto mer ont kommer det göra att gå in i den här ugnen och liksom bränna bort slaggen, om man använder den bilden. Sen ska jag inte göra mer teologi av det. Det har en del gjort. Men jag tänker att det är det som den här liknelsen säger. Säg ja. Så vi avslutar som vi började. Vi knyter ihop kyrkans årshjul. Och vi gör det med påminnelsen om att Gud är konung. Nästa vecka sjunger vi Hosianna. Då påminns vi igen om att Gud är konung. Och vi påminns om att Guds rike, där Kristus är kung, det är förverkligandet av och innehållet i Guds vision av en värld där allt och alla uppnår potentialen att modigt ta emot och ge vidare gränslös, tålmodig, orädd kärlek. Det kan vara det svåraste som finns, men det är också det viktigaste som finns. Det är målet. Det är vägen att allt och alla fullt ut ska bli levande mottagare av och en levande respons på Guds ja. Gud vet att den sortens dom, den behövs. Den behövs nu, den behövs till sist, den behövs alltid. Jag ska nog sjunga en psalm som Kalle skrev att han skulle spela efter den här prediken. Jag läser några ord från den innan vi får sjunga den tillsammans. Det finns djup i Herrens godhet och dess gränser ingen ser. Det finns värme i hans domslut mer än någon frihet ger. Vi ber. Upprepade Lars sa igen, tack för att vi har fått lära känna dig Kristus som är domaren, som är konungen. Tack för din inbjudan till oss, ditt ständiga ja. Även när det gör ont för oss att ta emot det. Låt oss få öppna hjärtan så vi kan ta emot det. Låt den här världen få ta emot ditt ja. För du är Herre och ingen annan. Oavsett vad vi ser omkring oss, det är sant. Låt ditt ja, din kärlek, ditt rike få segra. Och låt den segern få börja i oss. Amen.